Allt fler unga fotbollsspelare tränar som små proffs. Det handlar ganska mycket idag om nivågrupper och tryouts, och specialiseringen kryper in i fotbollen redan ganska tidigt. Och det här samma fenomenet finns också i andra sporter. Men leder det till flera framgångar på planen, eller riskerar vi att bränna ut både talanger och bredd och tappa bort killarnas och tjejernas glädje på vägen? Svenska Yles kartläggning visar att bara en bråkdel av de killar som når juniorlandslaget i fotboll senare tar steget upp till den absoluta fotbollstoppen. Många slutar innan de når toppen på grund av skador eller bristande motivation eller studier eller annat. Statistiken visar också att många barn som börjar i en klubb redan vid 6-7 års ålder ofta hoppar av innan de ens fyllt 11. Samtidigt vet vi att unga i Finland rör sig allt mindre och att idrotten blivit både dyrare och mer styrd. Ibland nästan som en affärsverksamhet. Så idag frågar vi, hur bygger vi en ungdomsidrott där både proffsdrömmar och helt vanliga killar och tjejer får plats? Hur mycket press tål barn och vad krävs av oss vuxna, både tränare och föräldrar och andra? Och vi kommer väldigt mycket att fokusera på fotboll idag, men de här frågorna förstås går också att applicera på andra sporter. Med oss i Vasa har vi veterantränaren och fotbollsprofilen Lars Lasse Mosander. Välkommen.
Tack ska du ha. Tack ska du ha.
Och välkommen också Petra Söderström i Jakobstad. Det skulle man kunna beskriva som en dedikerad fotbollsmamma.
Det stämmer. Tack
fint
ska du
ha. Fint
att ha
dig med.
Tack.
Mycket av ditt liv de senaste dryga 10 åren har handlat om fotboll, vi ska komma till det. Och med oss också tidigare proffs- och elitspelaren Mattias Lindström, känd bland annat från FC Inter och Tampere United. Välkommen.
Hej, hej.
Sjufaldig finländsk mästare, inte att förglömma. Och jag heter Ville Hupa, nu kör vi. Lasse Mosander, vi börjar med dig. Du har hållit på med fotbollen i över 50 år i olika former. Först som spelare och sen som tränare och utbildare. Det handlar om ungdomslag, landslag och klubblag och nästan allt där emellan. Hur skulle du beskriva den största förändringen i ungdomsfotbollen de senaste ungefär 20 åren?
Ja, det var ingen lätt fråga. Men den är ju givetvis ganska bred. Men om vi koncentrerar oss här nu lite på vad som har hänt i Norden och Sverige och Finland, så kan man ju då konstatera att om vi kollar lite på fotbollsmässiga saker så... Så det här ju, de senaste 20 åren så har det gått mer mot en sån här fotboll där det är viktigt med bollkontroll. Vilket då har inneburit att man spelar mycket på mindre ytor. Och spelarna kanske är bättre på att kombinera och klara sig på mindre ytor. Det har också medfört att man är sämre på större ytor. Och fysiken då kanske inte vad den borde vara. Och det ser man ganska lätt att spelare nu för tiden alltså unga spelare är ganska dåligt liksom fysiskt, motoriskt och koordinativt. Så att där har det liksom gått bakåt tycker jag. Sen så här, jag tycker också att de här basic sakerna som längre passningar, mottagning, första beröring, det har inte förändrats så hemskt mycket. Längre passningar, tillslag på boll tycker jag där har nästan blivit sämre. Sen tycker jag att det saknas också såna här, lite annorlunda spelartyper. Att alla ser likadana ut, går likadant och liksom ska spela på samma sätt. Att det blir mer en sån där tjänstemanna fotboll tycker jag. När det gäller då sådana saker som press och stress och sånt som vi ska diskutera idag, så tycker jag att i allmänhet så har den här diskussionen i Europa varit mycket också i större länder mot att ta bort press och stress från ungdoms- och barnfotbollen. Och så har också skett i flera nordiska länder, att till exempel Danmark har nyligen genomfört en sån här förändring i deras sätt att se på fotboll, där var man till exempel då förbjudit mästerskap och serietabeller och sånt för barn under 12 år, och där det är viktigt med att man inte delar in barnen enligt färdigheter, utan alla ska liksom, alla kompisar ska få vara i samma lag. Och man har också ändrat på spelformerna i de nordiska länderna, att man har mera gått mot sånt som man haft då, till exempel i Holland, där var man länge börjat med att spela 3-3, och lite sådana grejer har man ändrat på. Finland kommer efter här med den här saken, och jag läste nyligen att man kommer att ändra på spelformerna också här. Men det här, ja, så att mycket saker har gått, tycker jag, åt det bättre, och vissa saker så stampar på stället, och vissa saker har blivit sämre. Det som har kommit till är ju att om vi ser på Finland här, så kostnaderna för att spela fotboll också för små barn har ju skjutit i höjden här, och det är ett problem. Det är ett problem.
Vi ska komma in mycket på det här också. Tack, här kom väldigt mycket från Lasse Mosander. Jag tänkte ta fasta på det där som du sa om tjänstemannafotboll, att det är lite tjänstemannafotboll i Finland, att man gör nu vissa grejer, det lät inte som en komplimang. Och det andra som du sa var att man ute i Europa, de här stora fotbollsländerna, har kanske mera ännu uppmärksamma den här på något sätt leken, och att det har varit roligt. Det ska vara roligt, samtidigt som det på många sätt har blivit mer professionellt här i Finland i en ganska tidig ålder. Det här vet vi alltså. Men Mattias Lindström, du la skorna på hyllan för kanske 10 år sedan, och han innan det spelade på elitnivå i Finland och också Norge under en kort tid. Vad tänker du om det? Vad har förändrats i ungdomsfotbollen i Finland?
Inom fotbollen så har säkert Lasse rätt. Det är, som han säger, ett helt annat spel nu än vad det var då när jag var ung. Men sen måste man också komma ihåg att hur har världen förändrats på 20 år. Att för 20 år sedan så fanns det knappt någonting som hette sociala medier, och internet var så där relativt nytt. Och hur levde unga då på den tiden för 20 år sedan och lite mer? Åtminstone, jag måste ju relatera till min egen barndom. Och det handlar ju mycket om att spela på också fritiden utan träningar och matcher. Och det gav oss väldigt mycket färdigheter för att spela då fotboll eller ishockey eller allting. Och det där fick man liksom gratis på fritiden. Att det har också påverkat det här helheten nu. Att sen gällande fotbollen i sig, så håller jag nog med Lasse om det, att det har blivit väldigt inrutat och strukturerat, själva fotbollsspelen.
Strukturerat, ja. Och du nämner också en intressant sak. Man kunde kanske säga som så att på något sätt konkurrensen från andra intressanta saker har blivit större, om man tänker på unga som satsar på fotboll. Men sen finns det annat intressant där ute också, som till exempel sociala medier. Men Petra Söderström, du är alltså mamma till Ted Söderström som är 16 år och anses vara en stor talang numera då, tränar med Jaros herrlag, alltså Jakobstad. Och du har själv funnits där som stöd och som fotbollsmamma från första början. Hur har det varit att ha ett barn som har visat både intresse och talang för fotboll väldigt, väldigt tidigt? Berätta lite.
Ja, var ska vi börja? Ted, han började sparka då han var 5 år. Han började tidigt. Det var på hobbynivå, det var roligt. Och så kom friidrotten in, och han hade både fotboll och friidrott där som ung. Och det var roligt, allt var roligt. Han hade stark kvinnarinstinkt redan från ung. Man skulle man fara med, skulle man alltid vinna. Det finns ännu kvar, och det är ju en bra egenskap. Och det här, han har spelat fotboll där i kommunen. Han kasvat till seuraen Edevetel, där bor vi. Och där spelade han tills han var 11-12, skulle jag säga. Då kanske han hoxade själv att he kanske fotbollen nu som drar mera här. Fotbollen tog med han hoxade att han klarar sig bra här. Han är duktig, och så växte det intresse, och friidrotten lite lämna och han sa att hej, nu fotboll han ska göra nu. Och det här, och så kanske laget tog slut där i Myran, och de började pojkarna fall bort där i den där åldern, och så tyckte vi att vi flyttar han till Jaro. Så det här, och vi visste redan då vi flyttade han till Jaro att i och med att vi bor i Nedervetil och vi sätter han till Jaro och spelar så har vi en lång träningsväg flera gånger i veckan plus matcher. Men det var ett medvetet val av oss. Och nu har man ju suttit här i bilen under de här åren. Det kan jag inte säga något annat än att man har suttit och, men att det var vårt val och vi ångrar inte en dag. En dag, men visst, man ger av sig själv ganska mycket nu.
Jo. Jo,
det gör man.
Tack. Vi ska återkomma till dig Petra ännu. Men jag tänkte då återgå lite till det som kanske den röda tråden här. Man talar om selektering inom fotbollen och andra ungdomsidrottare. Det innebär i korthet att barn och unga ganska tidigt delas in i olika grupper. På träningar och matcher utgående från hur bra de anses vara. Alltså det kan till exempel handla om att man har ett talanglag och sen ett andra lag. Och det här kan komma in redan i en ganska tidig ålder. Lasse Mosander, du är lite kritisk till det här med tidig selektering inom fotbollen. Vill du kort redogöra för varför?
Jo, absolut. Alltså det finns ju inget belägg i forskningen för att en tidig selektering ska ge bra resultat sedan längre fram när man är liksom senioridrottare. Utan en tidig selektering kan ju ge liksom kortsiktiga fördelar. Men det finns ingenting som visar att det alltså det är en dålig markör för fortsatt framgång. Det är det. Och här finns ju många saker som spelar in. Att om man gör en tidig selektering så spelar ju sådana här saker in som relativ ålderseffekt, vilket betyder att de som är födda tidigt på året har en fördel. Nödvändigtvis inte för att det är bättre liksom talang eller fotbollsmässigt, men de har kommit längre i sin utveckling eftersom de är födda i början på året. Sedan har vi också en sån här psykisk ålderseffekt, vilket betyder att sedan vissa kommer tidigare in i puberteten än andra och då får de en fördel av det. Så att det finns många sådana osäkerhetsfaktorer här som gör att jag åtminstone är som väldigt kritisk till en sån här tidig selektering.
Ja. Ja, vi ska ta in Mattias här också. Mattias Lindström, du har nu gått hela vägen kan man säga från ung futiskille till proffs i tiderna på mycket hög nivå. Vad tänker du om det här att tidigt indela unga i till exempel talanggrupper i fotbollen?
No, kanske det här om man funderar på min egen bakgrund. Jag började spela fotboll i Vasa då min familj bodde där. Och sen i något skede av mitten av lågstadieåldern så flyttade vår familj till Pargas och så började jag spela i Pargas. Och det här som Lasse pratar om och så skulle jag kanske vilja poängtera, åtminstone från Pargas IFs synpunkt, är det att definiera vad är framgång. För Pargas IF är det en framgång att ha 20 spelare kvar när de är 17 år gamla. Och då kommer vissa att vara bättre och vissa kommer inte att vara lika bra. Men det är framgången är att hålla ihop det där laget. Så som jag ser det så det här alltså, att vara jättebra när man är 12, så det är klart att det trevligt och fint och bra och ett bra, gott betyg för både utövaren själv och den tränare som han har haft. Men ändå så det där i åldrarna där 15, 16, 17 så då måste det finnas gnista kvar och det måste finnas ett lag kvar att träna med. Och då det liksom blir på något vis en ny delning där sen att den som har varit bäst när den var 12, det är inte alls sagt att han är bäst när han är 16.
Nej, det här vet vi faktiskt att det är svårt att säga ännu när ett barn, ett 12 eller 13 eller 14 år, ung kille, ung tjej, att om han eller hon kommer att vara kärnan också om 5 år, låt oss säga, om fotbollen fortfarande finns med i bilden. Petra, det var ganska tidigt klart att din son Teddo var duktig och han var en talang och då har jag för mig att han plockades in då i olika talanggrupper och han fick ögonen på sig. Hur tänkte du då som mamma? Var det bara att köra på eller kom det någon gång som känsla av att det går lite väl snabbt nu här? Berätta lite.
Jo, han kom till Jaro då han var 11-12 och sen tror jag han kom till Tähtitarha då han var 14.
Det var någon slags
14, jo, då blev han invald till Tähtitarha. Det var kanske då som han själv också ihåg, han var lite överraskad att oho, att gick på det här sättet att han kom in till Tähtitarha och då kanske liksom kom det extra gnistan ännu att okej, att är någon som har fått upp ögonen för mig. Och det här, inte vi i något skede tänkt att nu måste vi bromsa. Han är ganska jordnära och ganska fixonårig mes. Så vi har nog bara tänkt att okej, nu gör vi det här och vi tar en dag i taget och ser vägen är jättelång och det finns inga genvägar. Man hamnar och tränar jättemycket på egen hand. Så vi har nog bara hela tiden stöttat och kört och på alla sätt försöka göra så att han skulle ha det bra. Vi har aldrig kanske tänkt, vi har aldrig tänkt att det skulle bli för mycket. Och förstås, man känner ju sina egna barn, så man ser nog på dem själva att när det blir för mycket och när det kanske man måste blanda sig i. Men vi har nog bara stöttat och försökt hålla honom nöjd och glad.
Ja, så för honom var det så att det här så att säga ökade pressen eller det att man kom in då i en sån här talanggrupp som så fungerar som en sporrande utmaning och motiverande.
Ja, det blev nog en boost för honom. Han har alltid spelat med ett år äldre pojkar ända från början. Så har han alltid spelat med, han är 09 född, han spelar alltid med 08. Så han har alltid hamnat och krigat lite mera. Mm. Att han har alltid varit den minsta, inte fysiskt minsta men yngst. Ja. Och det här och så för honom, han har alltid upplevt att här blivit bara, här fungerar som en drive. Att du blir invald, du kom till Tähtitarha och då öppnas det en ny dörr. Och han insåg själv att okej, att vad jag faktiskt gjort så där mycket rätt så att jag blev som uppmärksammad här. Och sen så har det fortsatt. Inte han ju haft en helt som rak bana han heller. Han har haft skador, ganska allvarliga skador. Men att han alltid bestämt sig då det har hänt någonting så att jag tar mig igenom det här. Att han har aldrig haft en tanke på att okej, nu slutar jag. Det här var för mycket för mig att nu får det vara. Det har alltid fungerat som en sparre åt honom att okej, nu tar jag det här och nu lägger jag mig i skick och så fortsätter jag. Mm. Och han har ännu den tankegången att jag kommer att fortsätta. Han är medveten om att skador kan komma men då tacklar man det och så fortsätter man.
Så du har aldrig som mamma behövt uppmuntra eller rycka upp din son för att få honom att gå till fotbollsträningarna tvärtom?
Nej. Den dagen har inte ännu kommit.
Är det kanske så att han har dragit dig med att vi måste åka iväg nu mamma kom?
Ja, nu sätter du på dig jackan och skorna, nu ska vi fara och så far man.
Unga är också individer och det är förstås ett fantastiskt exempel på hur det kan se ut när det går bra och när utmaningarna växer gradvis och så här. Lasse Musander, jag återkommer till det här, din kritik till det här selekteringen, alltså att man indelar barn i bättre och sämre grupper så det är lite förenklat. Motargumentet här är väl kanske det att fotbollen är en stenhård sport, konkurrensen är hård och om man vill bli riktigt bra så gäller det att redan från tidig ålder satsa väldigt mycket och då måste de bästa träna med de bästa för att få ut det bästa av sin talang. Hur skulle du bemöta den tanken?
Jag menar, vad menar man med de bästa? De bästa just då? Eller de som kommer?
De bästa just då?
Ja. No, jag tycker fortsättningsvis att det här med selektering inte är okej. Utan då hellre skulle jag gå in för då liksom en sån här modell där var samtliga spelare som finns i ett lag i en åldersgrupp då tränar tillsammans. Men då kan man lite differentiera liksom inne i träningen utgående från i vissa moment utgående från deras mognadsnivå och hur långt de har kommit. Och sedan också när man spelar matcher så kan man också lite blanda de här lagen. Att när de blir lite äldre, sedan vi säger från 13 plus, så då föredrar jag då istället för att man selekterar och buntar ihop den för att det kommer inte att hålla hur länge som helst, så föredrar jag då en sån här som de kallar i Norge för hospitering. Alltså att man, de som har kommit lite längre så får träna då med de som är lite äldre. Antingen så att de enbart tränar eller de liksom tränar och spelar också matcher. Och olika kombinationer där. Men det här med, jag har sett så många spelare som då har varit så att säga selekterade. och som då har nått sin peak ungefär när de är 16 år. För att man har, när man har valt att plocka ut dem, så har man blandat ihop då det här med liksom talang och tidig fysisk utveckling. Och då pikar de någonstans där vid 15-16. Och sedan när de övriga spelarna då kommer i kapp fysiskt, så då blir det ofta tvärstopp. Mm. Ifall de inte också har jättebra liksom fotbollsfärdigheter, alltså tekniska och taktiska färdigheter, och att man i träning har jobbat med att utveckla dem. Så att ja, man har ju provat på det här länge, och det finns många klubbar som delar in spelarna redan i sådana här elitlag när de är 6 år.
Vad tycker du om det?
No, det är helt förkastligt. Att man har ju som sett då att sedan när de är 12 år, så är det ju som helt andra som spelar i de här så kallade första lagen. Så att jag ser inte som så stor vits med det här. Och det som man glömmer bort är ju att det som avgör i slutändan är ju innehållet i träningen. Att man gör rätt sak på rätt sätt i rätt ålder med rätt anpassad kravnivå. Och att man är medveten om vad man håller på med och vad som krävs för att bli bra i fotboll. Mm. Då får alla en bra grund, och så ser man vart det går.
Tack. Mattias Lindström, om du tittar tillbaka på din karriär. Det händer ganska mycket i en ung människas liv där när man blir 13, 14, 15, 16 år. När visste du att du är bra, att fotbollen är någonting som kan bli ditt jobb? Liksom. Om du tänker tillbaka, när blev det klart för dig att det här är någonting som du nu satsar fullt ut på?
Ja, det var nog klart att jag satsar fullt ut på det hela tiden. Alltså spela så hårt jag kan och träna så mycket som jag kan. Hela min juniortid spelade jag i Pargas IF. Aldrig får jag till någon annan
som förening. Som alltså är en liten förening, kan vi berätta för de lyssnarna.
Ja, absolut.
Som inte känner Piffen, men alla borde ju känna Piffen.
Efter det här så borde alla känna. Vi har ganska bra statistik, landslagsspelare och så vidare för en vår storleksförening. Men det här, ja, som sagt, min egen juniortid spenderades helt och hållet i Pargas IF. Och det här i en förening, en liten förening, så kanske man har större möjligheter, eller går det lättare att göra på det här viset som Lasse sa, att man flyttades helt enkelt lite upp i åldrarna beroende på klarar man av det och så vidare. Tanken är väl det att man ska få passligt utmanande träningar, så med jämna intervall. Och det, den tiden så för min del så realiserades det, att sen redan i 16-17 års åldern så spenderade jag nog mest min tid i med herrarna och herrlagen. Att det här, det skulle jag tycka att det är den fördelen med att vara i en liten förening. Att man får den möjligheten. Och det är klart att det ställer höga krav på tränarna att våga ta dem med och ta dem med också, fast de kanske inte riktigt ännu är klara att hålla nivån, men att det tar sin tid.
Funderar du då, låt oss säga 14, 15, 16 års åldern, på att flytta till en större förening, som i ditt fall ska vara det kanske TPS, alltså Tepsi eller FC Inter i Åbo, som du sen senare spelar för, men inte då ännu?
Nej, det kan jag inte säga. Vi hade i min årskull i Pargas hade vi ett väldigt bra juniorlag, ända till 15 år ungefär.
Ja.
Vi kan till och med klara oss till en Kai Palma-turneringen, som var FM-turnering då i C-juniorerna.
Ja.
Och det fanns ingen orsak för mig att fundera på att flytta till Åbo. Jag hade lika gamla lagkamrater, några som flyttade till Åbo ett varv och spelade i Åbo. Men de kom nog tillbaka sen därifrån de också. Att det här, för mig var det aldrig aktuellt, och jag ångrar absolut inte. Att, jag menar, jag tycker att det som saknas idag i idrotten, kanske just den här näridrotten, att det ska, det är klart att om det inget lag finns på orten mer, så då måste man resa någonstans för att kunna utöva sin idrott. Men så länge som det är möjligt att göra det nära, så ser jag det enbart som positivt. Klart att man hoppas då att nivån är på lämplig nivå, att det är bra tränare och så vidare.
Ja, alla situationer är förstås olika. Men här vill jag gärna höra dig, Petra Söderström. Alltså, din son Ted spelar för IK Myran, som alltså är den här lokala föreningen i Nedervetil, eller hur?
Ja, det stämmer.
Och sen där vid 10-11 års åldern så ville han köra för fullt med fotbollen och då tog ni och han beslutade att han då börja träna med Jarro som förstås är en större förening i Jakobstad. Hurdant beslut var det? Berätta lite hur ni resonerade och tänkte och hur Ted tänkte.
Jo, no, he gick till så att det här IK Myrans lag, 08:ans lag, så he i princip tog slut där, att he började droppa av pojkar där och så var det kanske lite funderat att vad gör vi nu, för vi visste ju att han vill spela, att vad är bästa alternativet och det här och själv hade han varit då före redan och gjort något tränings sessiot med Jarro där och han sa att nu tror han att det Jarro känns bäst och he verkar som att det skulle vara hans och det här det var ganska naturligt då i och med att Myran tog slut och han ville absolut köra vidare och det här så det var inte något svårt beslut, vi visste vad vi valde och vi visste att det är inte så riktigt nära och att det kommer att kräva av oss en hel del av oss föräldrar, men att det var nog inte något. Det var ganska naturligt val och vi både för alla hela familjen.
Ja. Hej, vi har här på Svenska Yle gjort en ganska omfattande kartläggning av unga pojktalanger i fotboll. Och det har visat sig att av de drygt 350 pojkar som har spelat i juniorlandslaget under 16, under 17, under 18, under 10 års tid, så av de här drygt 350 så är det två som har tagit sig hela vägen till den absoluta toppen, alltså till någon av de fem största ligorna i Europa. England, Tyskland, Spanien, Italien och en till som jag inte just nu kommer på. Många slutar redan långt innan ni når toppen. Det kan handla om skador eller motivationsbrist eller att pressen blir för stor. Och det här handlar då om de absoluta talangerna nu i 16-17 års åldern. Så de spelar med ganska bra kort där. Vad säger du, Lasse Mosander, om det här siffrorna?
No, ja, alltså det kan ju finnas många, många orsaker till det här att vi producerar så få spelare till högsta nivån. Men jag skulle nog säga att det kan vara tidig selektering. Det kan vara att vi är för resultatinriktade för tidigt. Men jag skulle nog säga att det här med innehållet i träningen är någonting som vi borde fokusera liksom mera på. Att har vi i Finland en sådan medvetenhet som behövs så liksom för att veta att vad som krävs riktigt för att bli bra spelare. Att det här, jag sitter ganska mycket på träningar och matcher och det som slår mig är när jag tittar på träningar är att okej, här ser vi någon övning. På vilket sätt korrelerar det med när vi ska spela då 11 mot 11 eller 8 mot 8? Och oftast svar inte på något sätt. Så att jag tror att vi får fundera lite på det här att hur vi tränar, vad vi tränar på och fundera på det här med inlärningseffekt och sedan det här med överföringseffekt. Alltså det som vi tränar på, kommer det att hända i match och har det någon betydelse liksom för matchen, det som vi håller på med. Och där blir ju också tränarutbildningen jätteviktig. Både den externa, alltså den som Finlands bollförbund kör, men också den interna som klubbarna borde satsa kanske mera på. Att de flesta klubbar har ett fotbollsprogram, men hur många klubbar faktiskt kan säga att tränarna följer fotbollsprogrammet där det då satt uppsatt hur man ska träna i olika åldrar och det ska bli då en sån där progression där. Så att där vi har ganska mycket att göra tycker jag. Och sen det här med fotbollsfärdigheter, så alltså tekniska färdigheter och sedan taktiska, alltså individuellt taktiska och lagtaktiska. Så där ligger vi nog efter. Och det som jag har märkt nu när jag har haft förmånen att scouta för lite utländska klubbar, så det är det att finländska spelare som spelar i Finland är ganska svårbedömda eftersom intensiteten eller tempot i finska ligan är så lågt jämfört med hur det ser ut internationellt. Och då blir det tveksamt där att vilka spelare kan de eller vill de ha utomlands. Och, så att det, vi har lite problem med olika saker här. Och, och många säger jo, vi är ett litet land och så vidare. Men att om vi jämför med Danmark, som då där var befolkningsmängden kanske är ungefär lika. Och det här, alltså, när man jämför speltid i topp 5 ligor i Europa med befolkningsmängd och antal spelare och sånt, så Danmark ligger i topp. De har flest spelare. Så att jag tror att vi får lite fundera mer på hur vi tränar och hur vi gör saker här i Finland.
Vi är alla smärtsamt medvetna om hur våra nordiska grannländer har ganska, ganska fina meritlistor inom den internationella fotbollen jämfört med Finland. Även om vi har många, många saker att vara nöjda över också.
Absolut.
Men Mattias Lindström, vad väcker det för tankar hos dig det här att vi har alltså ett gäng pojkar under 10 år födda 98 till 2007. Vi har tittat på dem som har varit pojklandslaget. Väldigt få, bara en bråkdel tar sig till de absoluta toppligorna. Många tar sig då till en vanlig proffsliga som i den här granskningen då är till exempel inhemska veikkausliga eller svenska allsvenskan. Men sen också en femtedel lägger av helt och hållet. Vad säger du om det här?
Ja, jag är inte så säker på att det har ändrat från tidigare det där heller. Att, om jag nu tänker tillbaka, jag var egentligen inte före U21, jag var inte med i något tähtitarvan, det fanns inte då. Jag var en gång med på en distriktslagsturnering som den då hette på hela cup, var jag en gång med. Men att om jag då går igenom det där, min ålders Kuls juniorlandslag, så var det ju en hel del som la av där också och inte spela för en ligaklubb till exempel.
Vilka orsaker fanns där då?
Ja, du, det vet jag inte. Det är väl för var och en att gå in i sig själv, men om jag tänker på hur det ser ut idag, där allting egentligen är framme. Allting finns på social media och TikTok och det är väldigt mycket publicerat till exempel om Tähti Tarhan och Helmari och Huhkaja dagarna och föräldrarna också lägger upp sina egna barn när de väljs någonstans. Så det är sannoliken ingen hemlighet om någon blir vald någonstans, utan det vet man nog om. Och det vet ju då förstås också de alla som inte har blivit valda om. Och det där ser man också att det är kanske lite tragiskt på det viset att borde kanske gå mera och starkare ut med det att, hej, att om du inte blev vald så betyder det fortfarande ingenting i det långa loppet. Att det ska väl inte vara ändamålet att bli en pojklandslagsspelare, utan ändamålet ska väl vara att vara en herrlandslagsspelare till exempel. Och dit kommer inte alla och du kan ändå skapa en jättefin karriär åt dig själv för den skull.
Petra Söderström, din son Ted är 16 år nu och har haft stor medvind och en stor talang. Han är förhoppningsvis i början av en lång och fin fotbollskarriär. Man vet ju aldrig vad som kan hända. Men vilka förväntningar har du på framtiden när det gäller Ted?
Han är jätteung. Han är bara i början. Och det är nog han själv som lägger upp sin framtid härifrån framåt. Att nu det här, han är snart, börjar snart själv köra bil och allt kuskande är borta. Så är nog i hans händer vad han tänker och vill. Jag vet att han har stora mål och ända jag hoppas att han hålls frisk, att inte kommer några stora skador, vilket ju säkert kommer här nu som då. Men att det är nog egentligen allt är fast av honom, vad han tänker, hur mycket han är villig till att sätta ut av sig själv. Och jag vet jag att attityden är rätt nu just som 16-åring. Att han har höga mål och det här och är villig också själv att jobba hårt och det här. Kanske nu då han är med där med herrarna, så nu ser man att det här träningen, det här är jättebra upplägg och här som vilodagarna är jätteviktiga. Det är hårda träningar, så nu kommer också vi kanske in i det här att nu måste vi tänka rätt här att då är vilodag så vilar vi och kosten är jätteviktig. Det är kanske som jag alltid tänker på mest att han äter vad han äter och han äter rätt och på så sätt. Men att allt är nog i hans händer. Jag stöttar och hjälper.
Förutsättningarna är utmärkta och vi hoppas på det bästa. Hej hörni, jag vill lite nu bredda bilden här på slutet och ta upp någonting som nämndes här tidigare. Vi har talat ganska mycket nu om talanger, men jag tänkte lite ta in liksom en större bild här. Hobbykostnaderna har ökat massor de senaste åren, inte bara inom fotboll utan inom många sporter. Det vet alla föräldrar som har barn som sysslar med någon form av ungdomsidrott regelbundet. Sen finns det ju skillnader mellan olika sporter, men trenden är klar, det blir dyrare. Hurdan utmaning och riskfaktor är det här med tanke på att hålla de unga med så länge som möjligt, både större talanger och mindre talanger? Lasse Mosander.
Jag tycker nog att det är en stor utmaning för att det här, om man tänker att ju fler idrottar någon ung person håller på med, desto bättre grund har de då för fortsättning av den idrott som de kommer att välja. Men det här är nog ett stort problem för att många idrottar kostar väldigt mycket och flera familjer har det knapert ekonomiskt. Och om man då har flera barn som vill hålla på med någon idrott, vi säger till exempel fotboll, så med månadsavgifter och sedan kommer till då kostnader för turneringar och allt möjligt annat, så det är svårt då till exempel i en sån familj då att säga att okej, att man har ett barn som också vill spela hockey. Mm. Så att då kommer ju som väggen emot. Så att jag tycker att det här är problematiskt och man borde nog ta sig en funderare på att hur mycket får olika saker kosta. Och det här, ja, jag vet också att det var någon undersökning här i Vasatrakten där var det många som har slutat just på grund av att ekonomin inte liksom räcker till. Och sen var det ganska många också föräldrar och barn som funderar att, eller står i valet och kvalet att ska de fortsätta med idrotten eller inte på grund just av ekonomiska kostnader. Så att det är oroväckande, tycker jag.
Mattias Lindström, hur den riskfaktor är de stigande hobbykostnaderna med tanke på att hålla unga med?
Ja, nu håller jag med. Alltså, nu börjar smärtgränsen säkert vara nådd gällande hur mycket kan det kosta och vilka möjligheter har man att betala de här avgifterna. Att där vill jag nog ändå slå ett slag för det här idrottsrörelsen som helhet. Att vad gör idrottsrörelsen? Det är fysisk fostran för barnen som i övrigt inte rör på sig tillräckligt mycket i dagens värld. Att det är ju också hälsovårdsperspektiv ett viktigt arbete som utförs i föreningarna. I Sverige har man väl en subventionerad fritidssedel som delas ut till barnfamiljer som de kan då köpa de här tjänsterna av från föreningarna. Och då på det viset lite hjälpa till med avgifterna.
Men vill lyfta fram att det handlar om en investering också.
Nu är det en investering för det här framtiden skulle jag vilja påstå. Jag hoppas att alla det här idrottsföreningen där ute, om det nu är någon som håller på med en idrott i 10 år, att det syns på den individen sen att hej, den här människan har hållit på med någonting i sitt liv. Det förutsätter jag nog egentligen av en idrottsförening att det ska nog synas på den människan att den här har rört på sig och den här mår bra. Mm.
Petra Söderström, jag kan inte låta bli att fråga dig som dedikerad fotbollsmamma. Har du någon gång räknat vad det har kostat dig i tid och pengar för dig och din familj att stöda Teds fotbollsbana hittills?
Vi har inte räknat, men vi pratar om... Nu pratar vi om tusentals euro i år. Vi tänker på det här körande och det här och tiden. Men jag vet inte, jag vill inte räkna tiden heller. Utan jag tänker att så länge han behöver oss och mig så ställer jag upp för han. Det tar otroligt mycket tid. Nu bor han här i Jakobstad, men att före det så otroliga mängder timmar har vi satt på matcher och träningar och suttit i bilen. Men att jag tänker inte att hej som inte någonting som är borta av mig, utan det kanske nog har varit bra att vi har fått sitta i bilen de här timmarna från och till träningar. Och det är ganska bra diskussioner som förs alltid, speciellt efter en träning eller match då man får sitt 45 minuter i bilen. Om det har gått dåligt så är det inte någon bra stämning i bilen, men vi ändå får prata om det. Och har det gått riktigt bra så är det ju rolig stämning i bilen. Så jag vill inte att den här tiden är inte någonting som jag vill prata om som något negativt. Jag har nog bara, tror jag, tillfört oss båda jättebra saker. Pengar har farit, men han sa åt mig här för några år sedan då han skulle ha nya fotbollsskor. De får ganska mycket i år och det är inte så billigt de här bra skorna. Så sa han åt mig då vi skulle fara. Han sa att han måste ha nya igen. Så sa han, det kan inte vara sant att du ska ha igen nya. Så såg han på mig och sa, du ska vara glad att inte jag spelar ishockey.
där handlar det om ännu fler tusenlappar väldigt ofta. Hör ni, här finns så många saker man kunde utveckla ännu, men den här gången sätter vi punkt för diskussionen här. Tusen tack till fotbollsprofilen och tränaren Lasse Mosander. Tack till tidigare proffsen Mattias Lindström och stort tack till dig Petra Söderström, fotbollsmamma till Ted Söderström. Det här var slaget idag och fortsätt följa med i Yles rapportering om ungdomsidrotten. Det här är mycket spännande ännu som kommer att komma ut i närmaste veckorna. Jag heter Ville Hopan.